Okej, nu är det dags för predikan och nu ska vi hjälpas åt, var ju tanken där, att vi gör detta tillsammans. Men jag ska inleda, jag har förberett en liten inledning här på 45 minuter ungefär. Och så sen, nej, men jag skulle vilja liksom sätta ett litet tema kring vittnesbörds gudstjänsten. Men tanken är att vi hjälps åt med att ta med oss ett bibelord eller någon annan berättelse där Gud har varit aktiv och visat sig i våra liv. Och jag kan tänka mig att det gäller alla här, att Gud är aktiv och visar sig i våra liv. Även om vi inte känner till det, så finns han där och knackar på dörren. Men jag hade tänkt att som vittnesbörds gudstjänst. Men då får ni lite tid att tänka innan ni kommer fram här sen. Och här finns två stycken mikrofoner. Men vittnesbörds gudstjänst, det handlar om liksom det här centrala begreppet kring vittnesbörd. Vad innebär det för oss att vara vittnesbörd? Är det att vi kommer fram och berättar här? Eller finns det ett större sammanhang där vi vittnar om Guds kärlek och vad han har gjort i våra liv? En uppmaning vi har är att de kristna ska genom sin förkunnelse, som också kallas för vittnesbörd, sprida tron på Jesus. Det gäller inte bara här, utan det gäller ja, där vi bor och det gäller på jobbet också. Det finns olika sätt att göra detta. Olika sätt för Gud att uppenbara sig i våra liv. Jag ska ta upp några av de här sätten som Gud kan uppenbara sig. De första lärjungarna var ögonvittnen till hans lidande och hans nya liv som uppstånden. Men deras roll övertas av var och en som predikar om honom. Det vill säga, om vi inte har upplevt det själva, då har vi tillgång till källor som vittnar om vem Jesus var, vem han är och hur han agerar i våra liv. Och vi vet att Jesus själv vittnar om Gud som om den himmelska världen också. Temat för det här vittnesbördsdelen handlar om överlåtelse. Och inledningsordet som handlar om den unga mannen, den rika unga mannen, handlade om på många sätt om mig själv när jag blev frälst och kom till Jesus. Det var flera år jag växte upp i en kyrka, gick till kyrkan och trodde att det gick bra att leva som en bra människa. Och så hade jag en bra kompis som vi hängde och gjorde rätt mycket tillsammans. Och i USA så när man kan köra när man är 16 så åker man ut och kör bil och på fredag kväll och så cruisar lite. Så han var en sån kompis. Men han gick iväg en vecka. Så jag var utan den här cruising partnern en vecka. Så kom han tillbaka och han sa: du, jag har blivit frälst. Jag har mött Gud. Jag har blivit kristen. Och så sa jag: ja, men det är jag med. Ska vi ut nu ikväll? Och han sa: nej, men vänta. Du förstår inte riktigt. Jag har tagit emot Jesus. Han har fyllt mig med sin ande. Jag är förvandlad. Ja, men det är jättebra. Men vi ska dit ikväll. Jag kan köra. Så vi skulle ut till någon fest. Så jag trodde att jag hade uppfattat vad han sa. Men det var då Gud visade att du har fel. Jag finns på ett helt annat sätt som du inte har begripit. Och det var då jag kunde känna att jag måste lämna allt. Jag måste verkligen lämna allting och komma till Gud. Och det märkliga var att det gjorde jag inte på en gudstjänst. Det gjorde jag inte för en hel massa personer. Utan jag var iväg på ett läger. Jag spelade trumpet i en marching band och det var en fredag kväll. Och allting hade gått åt skogen för mig. Jag hade gjort en massa dumma saker. Och det var då Guds nåd visade sig så tydligt för mig. Så jag gick själv ute på ett fält. Och böjde mig, bad Jesus att komma in i mitt liv. Och det gjorde han. Och det var en punkt i mitt liv där jag kände att Gud finns. Han är verklig. Han kommer till mig och han visar vem han är. Och han tar emot mina synder. Och jag får upprättelse genom korset. Så det var en fantastisk händelse. En historisk händelse i mitt liv. Så just den delen av Guds sätt att uppenbara sig. Den finns i mitt liv. Som väldigt konkret. Och den här unga, rika mannen. Jag var inte rik då. Men jag trodde att jag var rik. Jag trodde att jag hade ett liv. Men det hade jag inte. Så jag var tvungen att tänka om. Gud visade mig vem han var. Så det här handlar om överlåtelse. Om vi läser från Lukas evangeliet 22, vers 42. Fader, om du vill så tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din vilja. Om vi läser i Romarbrevet också så finns en annan vers här om överlåtelse. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Så överlåtelse i det här sammanhanget innebär inte bara att vi överlåter oss vad gäller våra synder. Jag överlåter mig själv. Jag överlåter människor omkring mig. Jag överlåter mina bekymmer. Jag överlåter mina ägodelar. Och det är det där korset visar, att här kommer vi komma fram och vi kan överlåta oss själva. Men tanken är att vi uppmuntrar varandra genom Guds ord och handling i våra liv genom vittnesbörds, Guds tjänst. Att vi kan tala om för varandra vad Gud har gjort. Det finns en olika sätt som Gud uppenbarar sig. Och som lärare så tycker jag om att gräva i saker och ting och analysera och tänka på olika begrepp. Hur kan man förklara saker? Och jag är inte teolog, men det finns en det här är ändå en väldigt viktig distinktion som görs i Bibeln och rent teologiskt, som hjälper oss att förstå överlåtelse och hjälper oss att förstå vittnesbörd. Och det är följande, vi kan sätta på skärmen där. Vi ser där. Och det är följande. Det finns två stycken, och för ni som antecknar, ni som ska, om man tänker på konfirmation och ungdomar, vi alla behöver veta. Det här är viktigt rent teologiskt för oss, att Gud uppenbarar sig enligt de här två kategorierna. Vi har den allmänna uppenbarelsen och vi har den särskilda uppenbarelsen. Oerhört viktigt att komma ihåg. Därför att det här påverkar oss och hur vi visar vem Gud är i våra liv. Och Guds uppenbarelse kan, det är minst fyra olika källor. Och det här har jag tagit ifrån Olof Edsingers artikel om Gud och gudsbilderna. Först så finns det den här allmänna uppenbarelsen. Och det är att ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Första Romarbrevet, här är den klassiska allmänna uppenbarelsen. Och det innebär att det är lika tillgängligt för oss alla, oavsett vilken kultur, religion och nationalitet vi tillhör. Och det här är fantastiskt. Det finns information, här finns en värld som Gud har skapat som pekar mot vem han är. Hela universum talar om Gud. Och våra liv talar om Gud och vem han är. Och det här tycker jag är fascinerande. Som vetenskapsman så bygger jag väldigt mycket på detta. Jag vill undersöka den här skapelsen, den här världen som Gud har skapat. Och visa hur den är upplagt och få någon insikt kring hur har Gud gjort det här. Och det är fantastiskt att kunna då ha Bibeln och den kristna fundamentet som en motivation för vetenskapsutövningen. Det är det som gör att vetenskap får den betydelsen den får för mig. Att undersöka, ta reda på Guds skapelse. Och det kan jag kommunicera till folk också genom de upptäckter jag gör. Jag menar att de vetenskapliga upptäckter jag gör pekar mot Gud. De pekar inte mot en gudslös universum. Det är tvärtom. Okay, så, och det blir många häftiga och intressanta diskussioner kring den här frågan, kan jag säga. Men det är jättebra. Det engagerar folk. Sen kommer vi till den särskilda uppenbarelsen. Mm. Som inte, ja, den andra källan för kunskap om Gud och hans vilja är Guds skrivna ord. Tillhör den särskilda uppenbarelsen. Både i gamla och nya testamentet kan vi läsa om vem Gud är och vad som händer när vi öppnar oss för hans närvaro. Mm. Men den andra källan. Den tredje är objektiv kunskap om Gud är enligt kristen förståelse hans egen son Jesus Kristus. Gud uppenbarar sig genom sin son Jesus Kristus. Det är en särskild uppenbarelse, den viktig källa för oss. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Mm. Det finns en linje här från den första till den fjärde här. Och det är våra personliga erfarenheter. Tanken här är att från den allmänna uppenbarelsen, det vi upplever, det vi erfar genom Guds skapelse och det som Gud har visat oss genom sin son Jesus Kristus och hans ord, påverkar oss. Påverkar hur vi agerar, hur vi tänker. Och vittnesbörd i det här sammanhanget handlar om att vi kan utifrån de här olika källorna berätta för andra hur Gud agerar i våra liv. Genom hans ord, genom egen erfarenhet och genom vetenskap. Och beroende på vilket sammanhang så kan man använda de här olika källorna. Så man får lyssna in personen. Var är du? Är du vetenskapsperson? Jobbar du med vetenskap? Då använder man den ingången till personen. Är man intresserad av livsfrågor, moralfrågor och meningen med livet? Då kan man plocka fram Bibeln och vad Gud har gjort i ens eget liv. Och visa att livet i Kristus är ett liv i överflöd. I den bemärkelsen att det fullkomliga livet finns ingen annanstans än i Kristus. Och när jag träffar folk som inte känner Jesus, som inte är kristna, så känner jag att det finns ett gap där. Så man gärna vill ge, liksom, få ett fullkomligt liv. Du är glad, du är trevlig och det finns väldigt mycket gott. Men det finns ytterligare ett steg som du kan ta. Och då blomstrar livet fullt ut. Och det är det man önskar att folk skulle kunna se om de inte känner Jesus.